varmt välkommen till Holistisk hälsa med PLC. Idag lyser Robbie med sin frånvaro, utan det är jag, Viktor och Jonas som har tagit över studion och kommer prata om allt kring cleans, avgiftning, detox här idag. Det kommer ett fullspäckat avsnitt med allt du kan tänkas vilja veta om vad som sker och varför man kan tänkas behöva en cleans, vad som försiggår i kroppen, vad som går snett. Och vi kommer både prata om vad vi kommer göra framöver med vårt upplägg, men också gå lite djupare på grundorsaker och ja, snacka och köta lite allt möjligt kring det här området. Och jag vill bara påminna om att vi har ju ett större live-event här nu, beroende på när du kollar eller lyssnar på den här podden såklart. Men om du lyssnar på den samma vecka som vi släpper den här, eller nära in på att vi släpper den, så är det ungefär en vecka kvar till vårt live-event där vi kommer gå igenom allt som vi pratar om här idag i ännu mer detalj med ett väldigt strukturerat upplägg. Likt det som vi hade i vintras som du var med och kikade där, fast med många spännande roliga uppdateringar. Jag vet att det var väldigt uppskattat då och jag är helt övertygad om att du kommer tycka om det den här gången också. Är du medlem i PLC så är det söndag som gäller. Då har vi en livesändning där i vår Facebookgrupp, vår privata Facebookgrupp. Är du inte medlem i PLC ännu så är det på måndag som den är för allmänheten. Och du signar upp dig på det här eventet via en länk som vi har här i bion i podden. Så klicka där förslagsvis. Du kommer inte vilja missa det här. Men nu ett oavbrutet avsnitt med mig och Jonas där vi snackar om allt du kan tänka sig vilja veta om cleans. Tjena Jonas!
Hallå given!
Då var vi här och Robin lyser med sin frånvaro. Men vi backar upp, så idag är det jag, Viktor och Jonas. Och vi tänkte prata lite cleans.
Jajamän.
Börjar bli dags för det här alldeles strax igen. Väldigt taggad.
Taggad ja. Fasen, vi har haft att göra här med cleansen under de första månaderna.
Det har vi.
Framgångsrikt, vi har haft mycket att göra. Men nu, det har varit så stor efterfrågan så nu kommer det igen.
Nu kommer det igen. Och det är väl rätt bra. Alltså jag tycker personligen, jag gör cleans själv. Har alltid gjort det, eller alltid, men så länge jag varit helt så intresserad. Jag har gjort det 1-2 gånger per år. Och det är det jag tycker man de flesta bör göra. Och det tänker vi väl prata lite här om idag, varför det är en bra idé. Och lite vad cleans innebär.
Och vem det är för.
Vem det är för.
Vem borde göra en sån här typ av cleans, eller rena kroppen.
Så jag tänker vi kan börja där egentligen med vad innebär en cleans. Säkert, vi har ju tagit fram ett väldigt gediget upplägg här. Och många som lyssnar har ju säkerligen redan gjort den. Nu är det uppdateringar till nästa cleans här. Som sagt, vi förbättrar alltid vad vi gör och vi har fått så otroligt mycket feedback från, herregud, vi har haft över 1000 personer som har gjort det än så länge och vi anpassar oss ju alltid efter vad är det som händer och sker, vad kan vi göra ännu bättre. Men jag kan säga, jag tror både du och jag har varit väldigt förvånade över hur galet bra feedbacken faktiskt var.
Ja, det här har varit vårt mest framgångsrika koncept i form av folk som har faktiskt fått en väldigt stor förändring.
Väldigt snabbt.
Exakt, väldigt snabbt. Och det är ju det vi har sökt och letat efter länge. Någonting som vi vet är gediget. Det ger en stor förändring och också någonting som är hållbart. Så att,
ganska enkelt att följa också ändå, skulle jag säga. Vi har verkligen satt ihop det nu att du har sån otrolig stöttning. Och det är så step by step. Det är nästan idiotsäkert. För jag säger att man kan aldrig göra det helt 100 fläckfritt. Liksom. Men det är, ja, jag känner att vi har verkligen fått ihop det på ett bra sätt här. För våran, alltså, vad innebär en cleans? För det är liksom, det här är ett helt nytt koncept för. Så att rena kroppen på alla plan från sådant som tynger eller påfrestar systemet har jag definierat det som. Och det är ju allt från olika gifter då. Till mentalt och programmering, alltså olika mönster, vanor, rutiner som man kanske har hamnat i och som inte riktigt ger en de resultat man önskar egentligen. Har du något att tillägga på det? Vad innebär en cleans för dig?
Nej, men alltså det är ju väldigt många som kontaktar oss, som jag sagt, som har testat mycket innan. Och de har testat kanske någon liknande detox, det ordet känner folk igen.
Ja, jag spyr på det.
Ja, precis. Vilket inte alls är detta. Och de har testat en massa olika saker, men när de kommer till det här så märker de att oj, det här är lite mer gediget, vilket vi står för. Lite mer helhetsbaserat, ta hänsyn till många delar av hälsan. Men själva cleansen är ju verkligen ett sätt för kroppen, för både kroppen inifrån, att rena det som inte ska vara där.
Mm.
Och som jag har märkt och många andra är ju att kroppen efter detta funkar lite bättre. Alltså maskineriet funkar betydligt mycket bättre, både kognitivt, fysiskt, förbränningsmässigt. Mm. Många som är med i detta upplever magbesvär och värk och så vidare. Så en rejäl rening på ren svenska då. En
återställning, helt enkelt. Ja, och för vad det är, vad det innebär för oss då, som sagt, termen cleanse eller detox är ju ganska missbrukad, får man väl ändå säga. Många förknippar det kanske med att man dricker juice liksom i massa dagar eller inte äter någonting alls, eller att man äter massa, på något väldigt konstigt upplägg som gör att man springer på toa konstant och går ner massa vatten och men att det är ganska obekvämt.
Mm.
Och det finns många sådana upplägg, kortsiktiga så här, snabbklänser. Problemet med dem är att de är ofta på tok för starka, för snabbt. Alltså en detox är något som ska ske över en längre period. Vi gör ju våran här under 30 dagar. Men det är ju något att alltså, vi vill ju detoxa varje dag. Egentligen, alltså detox är ju, kroppen har ju olika avgiftningssystem, avgiftningsorgan. Det är en jätteviktig del av vår fysiologi. Och det här är ju någonting som blir överbelastat på grund av många anledningar som jag tänkte prata om idag. Och vad vi gör under de här 30 dagarna är att vi försöker fixa grundorsaken till det. Och det är det som är problemet med många så här kortsiktiga upplägg som man kanske provat tidigare, att man ofta då kanske inte mår så bra i dem. Och det är för att kroppens system blir så överväldigat när det inte är redo för det. Och gör man detox på fel sätt så är det rent ut sagt farligt. Så det vill jag bara säga här nu, många har säkert upplevt det tidigare och lyssnar på det här och så har du uppenbarligen överlevt. Jag ska inte skriva upp någon för mycket här, men det är verkligen ingen bra idé att göra en detox om man inte har riktigt tänkt igenom det. Framförallt de här lite mer potenta, kraftiga sakerna, för du kan överflöda systemet med så mycket skräp rent ut sagt så att det kan bli bakslag. Och det är därför man behöver ha ett väldigt strukturerat upplägg, vare sig man gör det på egen hand eller om man gör det med oss då. Och vad jag tänkte vi kunde redogöra för här idag är hur vi lägger upp systemet, eller vårt upplägg här, vårt protokoll. Såklart inte helt i detalj, det kan jag varmt rekommendera att kolla vår nästa stora livesändning för att höra allt man kan tänkas behöva veta om det. Och sen, vare sig man gör det själv eller gör det med oss, så kan man kika där. Och det kommer vi länka i beskrivningen till podden här, att man kan anmäla sig där.
Men definiera gärna som sagt, alltså, vad innebär vår cleanse framförallt? Vad är det vi gör och vad är det som sker?
Yeah. Jag tänker vi kan börja med varför man behöver cleanse. Eller vad är det som, liksom, vad menar vi med stötta kroppens avgiftning? För många kan ju säga det att kroppen avgiftar.
Borde väl läsa det själv nu, det är det många tror och skriver. Men...
Ja. Och ja, det gör det till viss del. Men frågan är hur väl fungerar det och hur överbelastad är du? Som någon som skrev en kommentar där, kommer jag ihåg, som sa just det där. Ja, men är inte det här något som kroppen fixar själv? Eller det här är något som kroppen fixar själv. Så var det någon annan som kommenterade på det. Har du varit med om en bil som aldrig behöver service?
Ja.
Bara, ja, men precis.
Bra förklarat.
Kör du bilen som... kör det lite väl hårt. Den behöver ju underhåll, va?
Ja.
Och det är bara ett faktum idag att vi lever ju inte riktigt för på ett sätt som det här fordonet, den här farkosten som vi alla går och bär på, den var ju konstruerad kanske i en tid som inte riktigt hade samma påfrestningar som vi har idag. Vi har över 70 000, nu tror jag över 100 000 nu, nya kemikalier som inte fanns för några hundra år sedan. Och det här är ju någonting som vår kropp behöver bearbeta, så det är mycket större påfrestning. Som sagt, vårt avgiftningssystem var konstruerat när det inte fanns så mycket som vi behövde avgifta. Visst, vissa saker kortsiktigt, infektioner etc. och sånt är vi fullt kapabla till att göra. Men de här 50-11 000 olika nya kemikalierna som inte fanns för, de är vi inte riktigt helt utrustade till att hantera på samma sätt som vi kanske hanterar en morot som kom lite fel. Liksom, eller, dåligt exempel. Men, vi lever i en modern värld, kort och gott. Det är vad jag kallar en biologisk mismatch med som sagt, vad vi var skapta till att kunna hantera och hur mycket vi faktiskt behöver hantera. Och det är också så att vi är kapabla till att hantera väldigt, väldigt mycket. Inklusive alla de här 100 000 kemikalierna. Men det är ju inte heller så att de flesta av oss idag ger kroppen optimala förutsättningar till att kunna hantera det här. För det kräver ju att vi är i ett så kallat parasympatiskt stadie, att kroppen känner sig lugn och trygg, att den har tillräckligt med resurser och att den får tillräckligt med återhämtning etc. Och ärligt talat så är det väldigt få idag som får det. Som sagt, om du inte sover så bra, om du jobbar lite mer än vad du borde kanske, om du inte rör på dig fullt lika mycket som du borde, om det slinker ner lite extra här och var, om du inte lever i en helt toxinfri miljö uppe på ett berg, i en skog, så kommer du få i dig mer kemikalier än vad som är optimalt, och du kommer förmodligen inte riktigt återhämta dig i vila eller få i dig så pass mycket näring som hade varit optimalt för dig. Och då är det bara ett faktum att det här kommer på bekostnad av någonting. Kroppen blir mer påfrestad, och det är också därför som vi upplever så mycket mer besvär idag än tidigare. Alltså det är bara ett faktum att det är ju helt sinnessjuk statistik rent ut sagt på kroniska sjukdomar, och inte bara kroniska sjukdomar utan sånt som är en föregångare till kroniska sjukdomar. Så vi ska inte bara fokusera på statistiken med hur många som har olika diagnoser och sånt här, va? För när vi har det, då har det ju redan gått väldigt långt. Vad som är ännu mer skrämmande, om man faktiskt hade haft statistik på det, vilket det finns till viss del, men ja, fortfarande lite luddigt, för de flesta går inte till och liksom rapporterar att men det kliar i rumpan eller är lite trött idag. Utan det är dock det absolut vanligaste som kommer till vården med trötthet, kronisk trötthet. Men eftersom det inte blir någon diagnos så ja, tänker man att det är väl normalt, alla blir trötta. Liksom. Och ja, men så ska det inte vara. Utan det här är återigen ett tecken på att vi är överbelastade. Och vi vill ju börja med att åtgärda sånt här proaktivt. Vi vill inte vänta tills vi får en kronisk sjukdom. Diagnos och försöka medicinera den. Det är tyvärr så som vården och det patologiska upplägget är idag. Med just patologi, alltså man försöker fixa olika sjukdomar. Medan vi står ju mer bakom något som kallas vitalism. Alltså vi ser kroppen som självläkande och självreglerande, om den bara får göra sin grej, om den får sina resurser som den behöver för att kunna reparera sig själv. Och vi tror ju väldigt starkt på det här, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Det vill säga att vi vill förebygga snarare än att försöka reparera, för det är väldigt mycket smidigare att förebygga innan någonting går sönder. Och vad är det då vi behöver klänsa? Som sagt, alla de här kemikalierna, det är ju väldigt uppenbart. Några som många kanske inte tänker på, eller man väljer kanske till och med att ignorera det för att det är så mycket överallt, man kan inte riktigt fly från det, känns det som. Ofta när vi berättar om hur vi äter eller nämner att men det där är kanske inte så bra idé att äta, eller det där kanske inte är optimalt, så är folk, men vadå, du får cancer av allt, va? Ja, alltså av allt som inte är riktig mat, ja, det är, tyvärr så är det mycket skräpmat som leder till problem potentiellt, så man måste inte få det, men det ökar ju definitivt chansen för att du något ska bli tokigt. Och riktig mat är ju väldigt sällsynt att man köper i en förpackning idag eller en matbutik. De flesta äter väldigt, väldigt långt ifrån, många mellanhänder från produktion och konsumtion. Och ja, de här nya kemikalierna då såklart, det är ju en uppenbar grej. Vi har mikroplaster. Extremt mycket mikroplaster i vår miljö. Det blir ytterligare gifter som kroppen behöver hantera.
Kan du definiera mikroplaster? För det som inte...
Plast som är väldigt, väldigt små partiklar. Framförallt den största källan av det idag brukar man säga är från fiskindustrin, alltså i havet. Det är alla plastförpackningar som vi har. Det är, alltså det är plast i allt. Kläder, kläderförpackningar, you name it, det är plast överallt. Och mikroplaster då är ju att när det varit ute i miljön över längre tid så bryts det ner till mindre och mindre delar, vilket ju då vi får i oss på något sätt, via maten eller blir exponerade för det på något annat sätt. Och det som är så kinkigt med just mikroplaster är att de är östrogenliknande, vilket skapar generellt sett mycket hormonproblem. Vilket har att göra med olika obalanser då. Och så blir det ju även då som sagt en större toxisk börda helt enkelt. Man skapar väldigt mycket problem. Och de här hormonproblemen, hormoner är ytterligare en slaggprodukt. Det är en så kallad endotoxin. Vi har exotoxiner, toxiner som kommer utifrån, så som då kemikalier som vi får i oss via maten då, eller huden via olika produkter, smink och massa alltså folk penslar på sig allt möjligt utan att veta vad det är. För det säljs ju i butiken, då måste det vara bra. Man skulle bli förvånad. Jag är förvånad över hur vissa saker kan vara lagligt med tanke på hur giftigt det faktiskt är.
Ja, och kollar man på innehållsförteckningar på ett schampo eller en smink eller hudkräm eller vad som helst, så blir man ganska skrämd. Alltså.
Det blir man om man vet vad det faktiskt är. Och så säger man, men det borde väl vara lugnt. Så Livsmedelsverket har ju godkänt det. Bara, ja, det är intressant att man gjorde.
Ja. Men,
ja. Allt som inte du kan uttala kommer din lever behöva uttala, kan jag säga. Och där har vi då som sagt väldigt tydlig källa av så kallade exotoxiner, exo utifrån. Så allt från besprutningsmedel och mikroplaster, tungmetaller, väldigt, väldigt vanligt från allt från så här kolkraftverk liksom, och försurade sjöar och allt möjligt. Tyvärr, vi får i oss jäkla mycket skräp. Man kan inte riktigt tänka på det, man blir galen. Men kort och gott, vi får i oss mer kemikalier utifrån idag, och vi får även bearbeta mer kemikalier inifrån. Och då är det något som kallas för endotoxiner, alltså endo inifrån och så toxiner då gifter. Så exotoxiner kommer utifrån, endotoxiner kommer inifrån. Exempel på detta då är restprodukter från metabolismen. För tanken är ju när vi äter ett visst livsmedel så ska vi ju då bryta ner det ordentligt förhoppningsvis, absorbera det och sen eliminera det. Det är ju som man tänker att det ska funka när man käkar någonting. Problemet idag då är ju att vår matsmältning är lite påfrestad på grund av att vi har så mycket mer stress från alla håll och kanter. Både näringsmässig stress, kemisk stress då, mental känslomässig stress, alltså så man jobbar för mycket eller om man stressar över olika saker som man har i sitt liv eller saker som har hänt tidigare eller som man oroar sig för i framtiden. Varannan person har typ ångest liksom idag. Ångest, depression, allt möjligt. Sinnestillstånd som inte är glad och lugn och fridfull kommer ju leda till högre stressnivåer. Och det här är ju då hormonellt. Vilket innebär, och hormoner är ju någonting då som kommer inifrån. Men hormoner är inte bara något magiskt som gör, får någonting att ske i kroppen, utan det är ju en kemikalie. Och den behöver ju sen då processas av ditt system, behöver processas av levern etc. Och har vi väldigt mycket stress då, så behöver ju alla de här kemikalierna processas inifrån. Så det är ju återigen en kemikalie som behöver, allt behöver ju processas, allt behöver bearbetas. Och det är ju det när vi är fullt kapabla till att göra det här, men när det blir för mycket från alla håll och kanter så blir vi överväldigade. Så har vi både alla de här exotoxinerna, både det att vi får på oss massa saker via huden, vi andas in massa med luften som kanske inte är optimal, så att vi bor i en stad med lite avgaser och smuts och sen mögel, en jättestor grej. Så jag kan säga gör att väldigt många idag har många problem med svamp, svampbaserade organismer, vare sig man direkt ser att man har sig hudsvamp eller fotsvamp eller något sånt här, eller att det är en svampinfektion som är lite djupare och skapar massa problem med allt från sötsug, hudproblem, hjärndimma, matsmältningsproblem etc. Nedsatt immunförsvar, jättevanligt. Så vi har alla dem utifrån, och sen att vi kanske äter och lite tillsatser, lite andra saker som vi inte nödvändigtvis tål. Och på grund av det här då, stressen, så får vi massa mer restprodukter från metabolismen. Både de här hormonerna då, att vara för mycket hormoner säger vi. Kanske från mikroplasterna som blir mer östrogen. Och sen att vi då har olika blodsockerbesvär som gör att vi producerar ännu mer hormoner. Jättevanligt framförallt för kvinnor, men även för män. Som behöver processas av levern. Och sen då att vi inte bryter ner maten riktigt ordentligt. Gör att vi får ännu mer restprodukter då. Från metabolismen som skapar inflammation. Och den här inflammationen skapar också restprodukter. Mm. Från något som kallas för en cytokinstorm. Det behöver också hanteras av levern. Och ja, det bara fortsätter och fortsätter här, va? Och jag kan hålla på hur länge som helst.
Det är väl där också läckande tarm kommer in i bilden?
Bland annat, precis. Där har du en jättestor komponent av det ur ett tarmperspektiv. För som jag sa förut, där tanken är att vi bara ska... Ja, vi ska ha några livsmedel, vi tänker på det här livsmedlet, vi äter förhoppningsvis i lugn och ro, vi tuggar det ordentligt, sväljer, bearbetar det, absorberar och så eliminerar vi det vi inte behöver. Det är det som är idén. Tyvärr så sker det ju inte så då för det mesta. Man brukar äta för det första ett livsmedel som kanske inte är optimalt, det har lite för många mellanhänder, det är inte tillräckligt färskt, vi kanske är lite stressade när vi käkar det, man tuggar inte ordentligt, man har på grund av högre stressnivåer kanske lite nedsatt magsyra så man inte riktigt bryter ner det ordentligt. Och då kan det också vara att det kommer in lite andra saker, lite bakterier till exempel, någon parasit eller någonting som överlever. Och sen på grund av att vi återigen inte har tillräckligt mycket rest and digest då, eller parasympatiskt tillstånd, så kommer inte matsmältningen vara helt optimal, vilket gör att vi inte bryter ner det ytterligare då, vilket gör att vi kanske inte absorberar det och konverterar det, för det är en sak att stoppa mat i munnen, det är en annan sak att faktiskt tillgodose sig näringen. Och just i tunntarmen då, så som teorin är att vi ska ha brutit ner maten från de tidigare stadierna som jag pratade om där, och att maten är så pass små beståndsdelar att det nu ska kunna absorberas då av något som kallas för tight junctions i tarmen, eller tarmvilli heter det som små trådar kan vi tänka, eller tarmludd som liksom snappar upp de här olika näringsämnena, och sen så för det genom cellmembran då mellan tarmen, alltså inuti tarmen, ut i blodcirkulationen. Så det är liksom ett cellmembran där som är mellan, om vi tänker att det är som en slang som är tarmen, och så ska vi ju, för att vi tekniskt sett ska få maten inuti oss eller näringsämnet inuti oss, så måste den komma från slangen ut i kroppen, i cirkulationen. Och det som gör det då, det är det här tarmluddet som fångar upp det, och sen så går det igenom de här tight junctions som det kallas, cellmembranet här, mellan tarmen ut i blodcirkulationen, och då är det ju tekniskt sett i kroppen. Det är så det ska vara. Men om vi inte då riktigt brutit ner maten ordentligt och det här tarmluddet då är skadat, vilket det blir när det är mycket inflammation, vilket det ju blir då på grund av alla de här toxinerna som vi pratar om, för de skapar ju kronisk inflammation. Och kronisk inflammation och saker som vi är känsliga mot skapar mer inflammation, vilket skadar det här tarmluddet. Och när vi inte har riktigt ordentligt tarmludd då, så kan inte det riktigt snappa upp maten ordentligt, plus att det då blir mer inflammation, vilket gör att de här tight junctions, som är saker som ska liksom vara väldigt tight packade egentligen i tarmen, det blir lite separation. Och det gör att nu kan det slinka igenom osmälta partiklar som inte riktigt var redo att komma ut i cirkulationen ännu. Och det här kallas då för läckande tarm. Och det sker då, som sagt, på grund av inflammation framför allt. Så man får till sig saker man är känslig mot, vare sig det är toxiner då, eller om det är livsmedel som man kanske är lite allergisk mot eller känslig mot. Om någon anledning har du fått lite mer inflammation och det slinker ut i cirkulationen trots att det inte riktigt är redo för att vara där. Och vad händer då? Jo, då aktiveras ju vårt immunförsvar. För nu kom det liksom en bit morot ut i cirkulationen. Och det kan inte kroppen hantera. Vi är ju inte en morot, vi är en människa. Vi behöver beståndsdelar, vi behöver vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror, sockerarter. Det är vad kroppen kan bygga upp sig själv av sina celler av. Den kan inte göra någonting med morot. Så vi behöver ha någonting som kan bygga upp en människa. Morot är fel, det är farligt. Oj, jag är inte en morot. Så det här måste vi attackera. Eller hur? För immunförsvaret attackerar ju det som inte är en del av oss själva. Så på grund av att den här moroten då, i det här exemplet, läcker ut. Eller vi kan ta ett annat exempel, en liten bit ägg läcker ut. Aha, just det, jag är inte ett ägg. Jag är en människa. Så det här är ju inte jag. Så det här måste jag attackera. Det här gör ju då att immunförsvaret känner igen ägg som någonting som är dåligt. Och det här gör ju att man då kan också bli intolerant mot till exempel ägg. Vilket är vad som sker då vid läckande tarm. Att man får massa olika matintoleranser vanligtvis för att immunförsvaret blir överaktivt. Och det har ju inte att göra med att ägg är dåligt i sig. Utan det har att göra med att du inte riktigt bröt ner det ordentligt. Det läckte igenom så att immunförsvaret reagerade på att oj, ägg är någonting som vi inte ska ha här. Och så blir man då intolerant mot det. Så om man läker den här läckande tarmen så kommer inte det att ske. Eller då brukar de flesta intoleranserna försvinna faktiskt. Men det då skapar ju en stor inflammationsstorm på grund av att immunförsvaret attackerar någonting. Det är som ett krig. Och ett krig är ju aldrig, det är aldrig rent och fint, va? Utan det blir mycket collateral damage som man kallar det för. Så det blir mycket slaggprodukter av den här immunförsvarsattacken i form av något som kallas då inflammatorisk cytokin. Storm, så det blir mycket, mycket restprodukter. Och de här behöver då transporteras till levern och bearbetas och neutraliseras, avgiftas liksom. Så det här är ju vad som väldigt vanligt sker då, att det blir en överbelastning utifrån detta. Så nu har vi både toxiner utifrån och vi har toxiner inifrån. Hormoner, cytokinerna och även bakterieöverväxt då, som också sker här på grund av att vi kanske inte riktigt brutit ner maten ordentligt eller att det blivit en överväxt av någon annan anledning. Och de här bakterierna har som ett litet skal som man kallar för LPS, lipopolysaccharider, så socker och fett rent ut sagt, som är som en molekyl. Inget konstigt i det så länge de är i tarmen, men, och i rimlig mängd. Men så fort de här blir för mycket eller för mycket bakterier så blir det för mycket av den här LPS. Och LPS är väldigt inflammatoriskt då om det skulle komma ut i cirkulationen. Så vid läckande tarm, som återigen väldigt många har idag, och sen då vid SIBO som är small intestinal bacterial overgrowth, alltså för mycket bakterier i tunntarmen, då blir det för mycket bakterier med för mycket av det här skalet, och när de då dör av och det råkar läcka ut i tarmen, jättemycket inflammation som behöver processas av levern som överbelastar kroppen.
Och det är väl här mycket värk kommer in i bilden. Vi har väldigt många som kommer till oss och som vi vet upplever värk, framförallt som förflyttar sig och blir värre och sämre i vissa delar.
Yeah.
Och ja, du får gärna fortsätta på det, men det här är också en symptom av detta.
Ja, för där har du ju då ett tydligt tecken på att det inte kanske bara är biomekaniskt. Alltså om den kommer och går och förflyttar sig, då är det ju kanske inte det här att du har en biomekanisk obalans. Man har vanligtvis biomekaniska obalanser också, och genom att åtgärda dem så blir det mycket bättre och smidigare, man kan röra på sig bättre. Så det är någonting vi absolut vill jobba med, och det är något vi faktiskt jobbar med under klänsen med, det är liksom lite inbakat i den. Mm.
Men det är också, precis som du säger, som du kommer komma till, att det är många som har försökt lösa sin värk eller sin stelhet mekaniskt eller biomekaniskt och gått till sjukgymnaster, och det kanske blir lite rörligare, men värken försvinner inte.
Nej.
Och sjukgymnasterna eller naprapaterna vet fortfarande inte vad vi ska göra.
Precis.
Och det finns ju en orsak bakom detta.
Exakt. Och det är oftast med det här läckande tarmbullet. Du äter saker som skapar inflammation. Varav läckande tarm då är en väldigt, väldigt vanlig anledning till detta. Och även SIBO då. Och bara för att ta den förklaringen lite snabbt. Jag drog ju precis det som händer där med att det läcker igenom ut i cirkulationen. Och att det blir här immunförsvarsreaktionen. Vart den sker, det är inte så att den bara råkar läcka igenom tarmen med en gång och så bara puff, attackerar immunförsvaret med en gång, utan den hinner ju vara ute i cirkulationen lite grann, och brukar också vanligtvis, för vi har ju vår makrocirkulation, alltså vår stora kretslopp, sen har vi även mikrocirkulationer i olika ställen, till exempel olika leder och sånt här, va? Och det är där de här brukar komma till av någon anledning, jag vet inte exakt varför, men de här osmälta partiklarna säger vi ute i makrocirkulationen, och så kommer de till ett ställe där det är lite mindre bra flöde, som vi kallar det för.
Fastnar där nästan?
Ja, eller? Fastnar där kan vi tänka. Så säg att du har mycket ärrvävnad eller haft lite skador i din armbåge eller din axel eller din nacke, du har väldigt mycket så här framåtlutad huvudhållning, eller att du har väldigt mycket problem med ländryggen och sånt där, att du är lite fast runt höften. Då kan det ju vara så att det fastnar där, för att det flödar liksom inte lika bra. Och då liksom fastnar det i den mikrocirkulationen där, kan vi tänka. Och sen då vanligtvis på kvällen när ditt immunförsvar blir mer aktivt, då går den här immunförsvarsreaktionen igång. Och så blir det massa inflammation lokalt där då, i din mikrocirkulation där det fastnar. Till exempel den här gamla höften då, eller knät, eller armbågen, eller axeln, eller vad det nu må vara. Och därför så förflyttar det sig därifrån till kanske någon annanstans, som du har andra problem med en annan dag. Och det är därför det också går upp och ner i nivå, beroende på hur du kanske ätit och hur du har sovit och allt annat som påverkar den här inflammationsnivån, hur väl din avgiftning fungerar, etc. Så där har vi det. Och ja, då har jag egentligen gått igenom ganska mycket där. Jag hoppas ni hängde med.
Ja, men det är jättebra också att få förståelse för att det här är också delar som nästan ingen får förklarat idag, utan man hör talas om kanske läckande tarm eller för lite magsyra eller det här med sköldkörteln eller med immunförsvaret. Mm. Men som vi försöker få fram med, vad är egentligen grundorsaken bakom det? Och hur kan vi se samspelet i kroppen? För som ni hörde Victor berätta om här, så är det ju ett samspel mellan allting.
Yeah.
Och det börjar ju någonstans. Sen så behöver det inte bara vara en anledning bakom det, utan det kan ju vara, som Victor säger här, en överbelastning av olika stressfaktorer för kroppen.
Ja, det är alltid någon form av stress. Frågan är inte om det är stress, utan frågan är vilken form av stress är det som påfrestar dig mest. För kort och gott, vad som sker då, återigen, det är ju att det överväldigar ditt avgiftningssystem, precis som du säger här. Vad som händer då när vi har den här stora överbelastningen, tänker jag. Så här, kroppen ska vara fullt kapabel till att hantera det här i rimlig mängd då. Men är det för mycket, så alltså, det går ju alltid i relation, hur mycket resurser har vi till att utföra ett visst arbete, och hur mycket arbete är det vi behöver göra? Eller hur? Alltså, du kan tänka att du har som ett företag med viss mängd anställda, en viss mängd arbetsbörda, och är relationen där mellan, ja, men vi har så här mycket arbetskraft och vi har så här mycket arbete, bra, då kommer det ju kunna utföras. Medan om det är en period med extremt mycket arbete, ja, då kommer ju de anställda bli lite trötta förmodligen, överarbetade, och det kommer inte gå i långa loppet. Eller hur? Då får man antingen anställa fler eller så får man minska på arbetsbördan. Och samma sak här, vi behöver antingen minimera exponeringen och problemet med de här toxinerna, eller så behöver vi öka kroppens förmåga att kunna hantera det, och gärna vill vi ju göra både och. Och vad som sker då, alltså varför man... Alltså, man kommer ju till något sånt här genom att man har något typ av problem. Du hade förmodligen inte lyssnat på det här, så vidare du inte bara är jättehälsointresserad och är proaktiv, vilket är fantastiskt bra om du är en av dem. Men vanligtvis har man ju kommit in på det här temat för att man har upplevt problem och kanske inte fått hjälp på den konventionella vägen. Och vad som ofta händer då, eller har hänt då, det är att ditt system har helt enkelt blivit överväldigad av för mycket påfrestning. För mycket, i det här fallet då, toxiner. Utifrån och inifrån. Vare sig det är på grund av mentalt känslomässigt, om det är biokemiskt, om det är på grund av att du har skadat dig eller om det är någonting annat som har skett.
Liksom. Och det här är också byggt upp under många år. Exakt, det är inte bara de senaste veckorna, månaderna här, utan det är år här som det här har blivit. Min kropp är överexponerad av olika saker.
Precis. Men det kan också vara värt att nämna här att levern har ju då förmåga att ålägga resurser eller välja lite vad som ska ske utifrån vad den anser är viktigast. Inte bara levern utan hela kroppen fungerar ju så att kroppen har ju vissa prioriteringsområden. Den struntar rent ut sagt fullständigt i ditt knä, den struntar i din ländrygg om det är så att ditt hjärta eller din lever eller dina njurar behöver energi. Då kommer den ju ålägga all energi för att de ska fungera innan den bryr sig det minsta om dina leder. Och det är också därför som till exempel då personer som har för lite näring för att leverns fas 2 ska fungera, så kan levern då tänka att aha, okej, jag har inte tillräckligt med resurser för att kunna göra min avgiftning, vilket innebär att om jag inte gör det så kommer den här personen dö så småningom. Jag har den här näringen i mitt skelett, så vad jag väljer att göra då? Jo, jag väljer att ta de här sulfataminosyrorna ur mitt skelett så att jag får den här näringen, så att jag kan avgifta all den här belastningen jag är under. Vilket gör att människan överlever, men den får också benskörhet. Men benen var ju mycket mindre viktigt just nu i priolistan än att du skulle överleva och kunna hantera din energimetabolism. Och det är ju därför som man får de här problemen väldigt ofta. Va?
Sagt, och det gäller ju allt från liksom när folk upplever hjärntrötthet, de har svårt med förbränning som många vill få till, eller med magen, men det här är ju liksom inte högt prioriterat för kroppen. I första hand.
Nej, precis. Där har vi ytterligare ett exempel då. Med toxiner framförallt, alltså vad levern gör. Så att levern kunde välja att ta sulfatmolekyler från skelettet för att den behövde det för avgiftningen. Det kan också vara så att den känner att alltså, jag pallar inte. Fasen vad den här människan exponerar sig för skräp. Eller fasen vad stressad den här människan är. Det går ju inte. Det är hur mycket som helst där att jobba med. Jag orkar inte. Och vad gör den då? Jo, då kan ju den välja att hoppas att det blir bättre framöver. Och väljer att lägga alla de här toxinerna i långtidsförvaring i form av nya fettceller. Det är faktiskt levern som väljer ofta då om man bränner eller om man lagrar fett. Utifrån hormoner och massa andra saker då som informerar kroppen om vad det är dags för, vad som är prio etc. Men är det för mycket överbelastning då? För att levern känner att jag har inte näring till det här. Jag kan inte ta hur mycket som helst ur skelettet här. Jag får inte den här näringen jag känner jag behöver. Och det är så förbaskat mycket toxiner från den här bakterieöverväxten och det här livsmedlet som personen insisterar på att konsumera varenda dag trots att det inte är så bra för mig. Och jag försöker ge väldigt tydliga signaler med att jag ger den huvudvärk, jag ger människan hudproblem, jag ger människan trötthet, men fattar ändå inte att det här är någonting som jag inte vill få i mig. Så på grund av detta, alltså jag pallar inte. Nej, då gör vi så här, vi skiter i det där. Jag tar semester nu, eller nej, jag tar inte semester, jag håller på hela tiden, men jag pallar banne mig inte göra det här. Så vi lagrar det, så får vi fixa det på torsdag. Och så skjuter man upp det, och så lagrar vi det här i fettceller då istället. Som sagt, fettlösliga toxiner. För det är det som är, de flesta toxinerna vi får i oss är fettlösliga och de behöver konverteras i levern då. Nu blir det tekniskt här igen, men ni får hang with me. Olika toxiner och de flesta toxiner som vi får utifrån och inifrån, de är fettlösliga. Och då behöver då levern, då kommer de till levern och så behöver levern konvertera dem från fettlösliga till vattenlösliga för att vi sedan då ska kunna göra oss av med dem via urin och kunna bajsa ut det och andas ut och allt sånt där och svettas ut, va? Den här konverteringen mellan fas 1 och fas 2, det kräver då viss näring, vissa resurser. Och om vi då saknar de resurserna så kan vi inte riktigt göra den konverteringen. Vare sig det är resurserna för fas 1 eller om det är för fas 2. Och är det så att vi kan göra massa fas 1 men inte fas 2 funkar, det är inte bra alls. Så vi måste alltid ha resurserna för fas 2 först. Sen har vi fas 1 och då ska det börja gå igenom här. Men medan den här konverteringen sker så blir det också mycket slaggprodukter. Och det är därför vi behöver äta och leva på ett sätt som hjälper kroppen att hantera den här stressen. Antioxidanter etc. ska inte gå in mer tekniskt på det här nu. Men kort och gott, om levern känner att den inte har resurser för det här just nu, så kan den välja att nej, så vi skiter i det här just nu. Nu vi pallar inte, vi har ju inte uppenbarligen resurser. Så vi tar och lagrar det här lång tid i fettceller istället för fett. Då fettlösliga i fettcellerna. Och så får de vara där tills dess att vi känner att det är en bra idé att nu pallar vi göra det här. Nu har vi mindre belastning, vi har mer resurser. Okej, men nu kan jag ta och hantera det här. Men tills dess så kommer ju levern absolut inte vilja bränna de här fettcellerna. För den lagrade ju där långtidsförvaring av en anledning. Så tills dess att den känner att det är en bra idé att vi har resurser, så kommer den ju välja att inte ha upp den där förbränningen tills dess. Och det är också det som är ett problem då med många så här kortsiktiga upplägg som tvingar igång den här fettförbränningen. Trots att levern inte riktigt är redo för det, och då blir människan sjuk. Och det är därför som kortsiktiga häftiga eller kraftiga detoxupplägg är en väldigt dålig idé. För då blir du ofta mycket mer sjuk. Så allt är ju relativt, det är därför man behöver ha lite mer struktur eller genomtänkt när man gör en sån här grej. Men där har vi bara två exempel på vad som levern kan välja, eller vad kroppen kan välja själv då, utifrån vad den anser är bäst. Alltså, du har ju en idé om vad du vill göra. Om jag vill se ut på det här så att jag vill ha energi och sådär. Ja, och kroppen tänker jag absolut, det var jättebra, men jag vill överleva. Så vi gör på det här sättet för att vi ska överleva. För du tänker inte på de andra 50 000 processerna som behöver ske och ha energi till. Du vill bara se ut på ett visst sätt, känna på ett visst sätt. Och ja, som sagt, kroppen är ju väldigt intelligent och den gör det bästa den kan med den informationen den har. Sen är det ju då tyvärr mycket saker som kan gå snett och gå tokigt. För när vi då har det här överväldigade avgiftningssystemet och kroppen inte känner att den har resurser, så kommer den ju då som sagt ålägga de här resurserna den känner att den har till det den anser är viktigast. Vilket då kommer på bekostnad av massa andra funktioner. Till exempel sköldkörtelproblematik brukar nästan alltid vara det här. Att man tänker, ah, nu är det något fel på min sköldkörtel. Bara, nej, det är inget fel på din sköldkörtel. Det är massa andra problem du har i kroppen som visar sig via sköldkörteln. För vad är det sköldkörteln gör? Jo, den reglerar ju energimetabolism. Om kroppen inte känner att den har energi, då är det en väldigt intelligent procedur att välja att dra ner på det som kostar energi så att du ska hinna återhämta dig. Och vad är det också sköldkörteln reglerar? Vad är det som reglerar den här energimetabolismen? Det är mitokondrierna. Det är det som är kraftverket, kan vi tänka, i cellerna. Och är det så att du inte har tillräckligt med resurser för mitokondrierna då? Alltså du har till och med bränsle för dem, eller att de är skadade, att du inte har tillräckligt med mitokondrier, ja, men då spelar det ingen roll, då har inte sköldkörteln någonting och alltså, då måste den dra ner, för annars så går det bara inte liksom. Och då är det ju mitokondrierna vi behöver hjälpa och skydda. Och vad är det då? Jo, de blir ju skadade på grund av all den här överflödiga toxiciteten, all den här inflammationen. Och då behöver kroppen ålägga massa resurser till att skydda dem i första hand. Och är det så att det är för mycket här då, som sagt, då kommer det på bekostnad av andra funktioner som till exempel minne, koncentration, allt från matsmältning till ja, men de här sakerna som du vill ska fungera, temperaturreglering, immunförsvar och sånt här, som är viktiga saker men inte lika viktiga som att hålla lyset på. Och det är det som kommer på bekostnad då, för kroppen måste välja, ska jag skydda mig själv eller ska jag göra alla de här andra grejerna? Nej, först är det ju överlevnad som gäller. Det är alltid första prion. Och det är därför som vi märker alla de här symptomen. Vare sig det då är kass energi, om det är som sagt, med sköldkörteln då specifikt. Om det är magproblem, om det är hjärndimma, om det är trötthet. Märker också på mer ytliga symptom. Alltså det är ju ett sätt som kroppen försöker kommunicera med dig tidigare då. Med hudproblem till exempel. Har du hudproblem så är det är magen. Det är toxicitet, det är någonting som huden då får försöka och backa upp det som inte fungerar internt. Så det har inte alls med huden att göra. Dermatologi är ett förskräckligt yrke rent ut sagt som är så långt bak i tiden. Nu ska jag inte snacka skit om alla dermatologer. Det finns säkert några som är duktiga. Men de flesta är helt bakom flötet. Långt, långt, långt bak i sin... Alltså det är skrämmande. Det är nästan lika illa som psykiatrin. Nästan. Att psykiatrin tycker jag är lite mörkare faktiskt. Men dermatologin, det är, alltså, nej, nu ska jag inte snacka så mycket skit här.
Ja, men det är lite det som är problemet i samhället också, att vi försöker gå rakt på symptomen. Vare sig det är huden, om det är utslagen, eller om det är Hjärntröttheten nämnde magen, så kollar vi bara på hur får vi ner den här symptomen, hur lindrar vi det här. Men som ni hör här så är det inte det som är grundproblemet.
Nej.
Ja, det upplevs i form av att man är uppsvälld eller man har värk eller man går upp i vikt. Men som ni hör här, det är inte så lätt att bara tänka men nu ska vi äta mindre här så går vi ner i vikt. Eller nu ska vi bara röra på så försvinner värken. Och ja, det kanske kan göra det här temporärt. Du kan gå ner i vikt och att göra lite bättre val med maten. Men om inte allting i kroppen funkar.
Och om det är ett problem med en längre period så kan jag lova att det är andra saker som förmodligen försiggår.
Precis, och då hjälper det inte. Och ja, det kan hjälpa kortsiktigt, men det är varför många faller tillbaka eller inte får effekt alls av den hjälpen de får i samhället. På grund av att de går inte till grundorsaken. Vilket som det här är, ja, det är ganska komplext. Men vi som vi kommer berätta lite om är att vi med den här klänsen vill ju faktiskt göra det på ett enkelt sätt. Så du inte behöver lära dig allt det här, utan bara följa strategiskt, strukturerat.
Jag har spenderat tillräckligt mycket tid för alla gemensamt, kan jag säga. Ja. Det är ingen ska behöva spendera någon mer tid. Jag har gjort det jobbet att alla skulle.
Det är vi tacksamma för. Ja.
Men som sagt, så det kan ju visa sig både på de här mer tyngre symptomen, men också mer ytliga, som huden då, hår, hud, nagel, kvalitet. Liksom. Man ser det i ögonen på folk. Har du cravings efter skräpmat som är liksom ur karaktär för vad du vet är riktig mat, så är det vanligtvis inte du som cravar det, såvida det inte är att man har ett väldigt känslomässigt skadebeteende då, alltså självskadebeteende genom mat, vilket många har. Men är det så att du cravar chips eller pizza eller vad det må vara, så kan jag säga att det är inte du på det sättet som cravar det, inte dina bra bakterier som cravar det, utan det är förmodligen svampinfektioner, parasiter eller den här bakterieöverväxten, för det är deras favoritmat.
Och det märker vi väldigt tydligt med folk som faktiskt får igång sin kropp, återställer, så märker vi, eller de säger själva att oj, jag har inte det suget längre, jag har inte cravings längre, hjärnan är mer kapabel.
Ja, precis. Och det är något som sker ganska snabbt. Alltså visst, det kan vara en nedtrappningsprocess, framförallt om man liksom levs på mindre bra livsmedel över en längre tid. Man äter mycket socker, man dricker mycket kaffe, man äter en massa artificiella sötningsmedel. Så här, visst, det kommer kunna vara en liten avtändningsperiod. Och det är därför vi också rekommenderar att man börjar trappa ner lite redan innan man hoppar på klänsen. För att få lite mildare övergång, så att säga. Men när man väl gjort det så går det relativt snabbt. Och efteråt så blir det en helt annan verklighet. Och man märker också att det var inte så svårt med... Just det, jag äter ju jättegod mat nu. Jag äter mer än vad jag gjort tidigare. Jag äter bättre än vad jag gjort tidigare. Det tar mindre tid än vad jag gjort tidigare. Och jag mår mycket bättre. Vad fan har jag inte gjort det här tidigare för? Nej, men det är ju för att man inte fått det serverat till sig på det sättet. Att det kan vara så enkelt som vi gör det. Liksom. Men ja, där har vi det. Och som sagt, jag själv gör ju den här... Eller jag gör någon form av... kläns en till två gånger per år, för att även om jag lever väldigt hälsosamt för det mesta, så på grund av att vi lever i den här moderna världen så går det ju liksom inte att undvika. Alla har lite för mycket av vissa skräpprodukter rent ut sagt, och då är det väldigt klokt att man tar en period en gång om året eller två gånger om året och faktiskt striktar till sig det, att ger detoxsystemet en liten extra skjuts. Som vi gör då både med tillskotten, örterna, samt det här avgiftningsprotokollet och väldigt strukturerade upplägget som vi har utformat.
Du kan väl berätta, du kanske kommer till det, men lite kort bara om att för det som är tyvärr vanligt med många detox-upplägg är att de har ju inte den stöttningen, utan det blir för kraftigt och kroppen klarar inte av det. Utan här har du ändå anpassat det med både de här örterna i kosttillskotten, men också hela vårt upplägg, så att det ska bli de här negativa symptomen och det ska bli lite mer av ett hållbart levnadssätt.
Precis. Jag kan prata om vad vi faktiskt gör i vårt upplägg och varför det är utformat som det är. Kan jag göra. Och innan jag gör det så vill jag också bara nämna det här, för det är också en kommentar man får. Ja, men min farfar, han rökte cig varje dag, drack ett glas vin och gjorde det här och det här, och han levde till 110 liksom. Ja. Det är så att faktiskt få personer kan röka och dricka och leva väldigt ohälsosamt och ändå bli jättegamla. Och det är för att de har haft väldigt flyt med sitt genetiska lotteri, att de har avgiftningsgener som fungerar jäkligt, jäkligt bra. Så de liksom kan processa, deras avgiftningssystem funkar så pass jäkla bra att de kan processa alla de här toxinerna utan större problem. Blir mer och mer sällsynt idag på grund av att det är mer och mer kemikalier, men det är ändå vissa som har fortfarande så pass flyt. De flesta av oss har dock inte den turen. De flesta av oss kommer få väldigt mycket stryk av att leva på det sättet. Men genom att stötta vårt avgiftningssystem då, så kan vi ändå hantera det. Alltså att vi faktiskt rensar ut då ett par gånger om året till exempel. Det är därför som jag själv gör det här regelbundet och därför jag tycker att alla i vårt moderna samhälle borde göra det. För om inte du har farfars supergener här, vilket väldigt, väldigt, väldigt få personer har, så får ju du försöka göra det här då på ett intelligent, uttänkt sätt själv, eftersom du inte hade det genetiska lotteriflytet då. Och är det så att du har problem idag med någon av de vanliga symptomen som man kommer hit med, vare sig det är övervikt, om det är trötthet, om det är koncentrationssvårigheter, om det är hudproblem,
magproblem,
så kan jag säga att du fick tyvärr inte de generna. Och du skulle nog vara väldigt bra av att som sagt, kika lite på det här. Men vad är det då vi faktiskt gör i vårat upplägg, som du sa där Jonas, att vi inte får de här problemen som många andra kortsiktiga eller mer häftiga upplägg kanske tyvärr skapar då?
Ja, för det är både det att det skapar den här problematiken med att man mår sämre, för det blir för extremt, eller så är det att det finns detoxupplägg som inte ger effekt. Mm. Det är också det att de bara har gjort det här fast vattenfastan, äggfastan, vad de nu håller på med, eller varianten, och det händer inget, eller det här var för jobbigt.
Nej, det är en balans mellan det och med hur hårt man kör och vad personen är redo för. Och vi har ju, tycker jag, gjort ett väldigt bra jobb med att balansera det här, med att också man kan anpassa lite utifrån sig själv. Men det är ändå det att vi åtgärdar grundproblemen och verkligen ser till att checka av varenda box här som man behöver checka av. Och det vi börjar med, själva grunden i upplägget, är ju då inte att vi liksom bara svälter ut allt och bara bajsar ut allt med en gång och bara försöker spruta ut alla gifter, inte sagt som många tyvärr gör, vilket ju då kan leda till den här överbelastningen, utan vi har ju i grund och botten då att vi läker tarmen. Det är det absolut viktigaste. Vi behöver först och främst stoppa den här inflammatoriska cytokinstormen och läka tarmen, för det är där som annars kommer vara den främsta källan av gifter. För som jag sa, de här endotoxinerna är ju sånt som vi skapar själva som restprodukter av metabolismen, så vi vill ju få metabolismen att fungera först. Vi vill både stoppa den här stormen av skräp som vi får i oss genom att vi då striktar till med hur vi äter, hur vi lever. Men vi vill också då se till att reparera inifrån så att vi inte får den här inre konstanta stressen då som annars tyvärr påverkar folk. Och det är den som många andra missar väldigt ofta. Många kan säga, ja men sluta äta all den här skräp, bra, jättebra, men du gjorde ingenting åt det interna.
Nej.
För nu bara försöker du spola ut och så är kroppen inte redo för det. Vi måste stötta så att allting är redo för att spolas ut. Vi behöver reparera så att vi faktiskt kan absorbera näring. Vi behöver ge kroppen den näringen den behöver på ett lättillgängligt sätt. Och så behöver vi stötta då övriga avgiftningsorgan så att vi återigen kan göra oss av med skräpet. Så först och främst så försöker vi läka tarmen, eller ser vi till att läka tarmen återigen på ett väldigt strategiskt upplägg, både med olika vanor, rutiner, tillskott och även livsmedel och hur vi bakar in allt där så vi faktiskt får effekten av det. För det är inte alls uppenbart att man, eller självklart att man får det om man inte riktigt har vissa saker i åtanke. Läckande tarm pratar vi om där, varför det är så otroligt viktigt då, så jag behöver inte gå igenom den igen, men det här är någonting som vi verkligen prioriterar med att få ni på så snabbt som möjligt, och det är därför som två av tillskotten är specifikt inriktade på att stötta det här tillsammans med ett par av livsmedlen och vanor och rutiner som vi verkligen, verkligen trycker på. Så det är att vi ska försöka reparera det här så snabbt som möjligt.
Och faktiskt minimera och begränsa vissa livsmedel som skadar det. Ännu mer, det måste vi ju, kan inte fortsätta skada om vi ska reparera någonting.
Precis. SIBO då, den här bakterieöverväxten, är ju någonting som vi också ser till att svälta ut genom ett visst protokoll här då, så att vi inte får den här överväxten av de här bakterierna och åtgärdar det, samtidigt som vi också fixar magsyran. Vi stöttar då som sagt alla våra avgiftningsorgan, som sagt levern behöver ju på visst stöd då, vilket vi främst gör via örter och näring. Vi behöver kunna producera galla, så vi kan bryta ner fetter och återigen detoxa, för det är det som sker då när levern gör den här fas 1 till fas 2 detoxen och gör toxiner fettlösliga till vattenlösliga, så ska det ju sen då bajsas ut och fångas i just gallan för att kunna drivas ut.
Det har vi också specifika protokoll för och för att stötta med vissa örter och så här. Njurarna behöver ju fungera, så de stöttar vi ju med också med örter och att man konsumerar vätska och äter på ett visst sätt som är väldigt bra för det. Lymfan måste fungera, både det att vi måste gå på toa regelbundet så att vi liksom bajsar så det inte är stopp där, vi måste kissa så det inte är stopp där, vi behöver svettas så det inte är stopp där. Men lymfan också då, det är något som många missar, det är som extracellulär vätska. Hela vi, man brukar säga att vi är 70% vatten. Ungefär 99,9% vatten i molekylär mängd, men i vikt så är vi 70% vatten på ett ungefär, beroende på hur gammal man är, hur man har ätit etc. Och lymfan kan vi tänka är som kroppens extra avloppssystem. Så om vi tänker att avloppet i tarmen, det är en grej, men sen har vi också allt vatten, och de här 70% av oss som då ska kunna spolas ut, och allting som kommer då mellan cellerna, alltså extracellulär vätska. Så kan vi tänka om någonting är i cellerna, så kommer det här vara något som går runt eller vid utanför blodet och genom alla celler och hjälper till också då att skölja ut oss. Vi har både en lymfa i huvudet som heter glymf, som är det som måste funka för att vi inte ska bli hjärntrötta och bli toxiska i hjärnan och så här, att det kan återabsorberas där annars. Och vi behöver att lymfan i kroppen då fungerar ordentligt för att liksom kunna spola ut och få ut de här gifterna från cellerna till cirkulationen så att levern sen ska kunna processa dem. Så förutsatt att levern har resurser att kunna processa, så behöver vi få de här toxinerna att bli processade och sen kunna elimineras då. Så därför behöver vi stötta lymfan också. Vad har vi mer? Huden är också viktig. Vi behöver ha framförallt svett då, hudceller vill vi hjälpa till, vilket vi också gör. Sen har vi lungorna som också är viktiga för vår avgiftning. Väldigt viktiga för avgiftning, väldigt viktigt för lungor och nervsystem och sånt här också. Andningen är något som vi fokuserar väldigt mycket på. Syresättning, något vi fokuserar väldigt mycket på. För där har vi då återigen det som är primära bränslet för de här energifabriken i kroppen som gör att vi kan hålla igång hela den här processen med avgiftning och allt och bara allmänt vara vid liv. Det behöver ju syre. Och är det så att vi är väldigt toxiska så blir det sämre med det. Vi blir mindre syresatta i kroppen, vi blir mer stressade. Och genom att öka syresättningen då i kroppen via hur vi andas och massa andra rutiner så kommer vi stötta det här. Och en väldigt, väldigt viktig del som många också missar tyvärr i många detoxupplägg. Så andningen och lungorna är super, super viktiga. Bra. Vad mer? Jag vill snacka lite bara om svamp- och parasitinfektioner och vad som menas med det, för det är också någonting som många har hört här nu, men man kanske inte riktigt förstår vad det innebär, bara att det låter lite äckligt. Och ja, det låter väl inte jätteroligt, men det är bara ett faktum att hela du består av mikroorganismer, bakterier, virus, parasiter, svampar, etc. Och det är inget farligt om allting är i balans som det ska vara. Problemet då på grund av att du som organism är mindre vital när man har vissa olika besvär eller man gått med saker över en längre tid. Så precis som ett ekosystem i en trädgård så är det vissa mikroorganismer som tar över i så fall. Och det är ju precis det som sker. Om du matar de här mikroorganismerna som är, vad ska jag säga, mer skadliga i större utsträckning, så om du matar svampbaserade organismer, om du matar parasiter, om du matar bakterier, ja men då kommer ju de växa till sig. Och det är ju det som sker, för vi matar dem genom stress. Vi matar dem genom viss mat och dryck. Vi matar dem genom en mer toxisk miljö, vi matar dem med tungmetaller och mikroplaster. Och när det då blir en överväxt så kommer de ha restprodukter, om vi börjar med svamparna här då. Svampbaserade organismer som de flesta tyvärr idag har väldigt mycket av, både på grund av hur vi äter då framförallt, men också att vi är exponerade för mögel och att det finns mycket mögelsporer och svampsporer runt omkring, och det kan skapa väldigt mycket problem, för de har en restprodukt som kallas för mykotoxiner som är ett av de mest giftiga ämnena som finns i hela världen. Och vad som sker då när vi har för mycket av de här svampbaserade organismerna, det är att de ju då producerar den här restprodukten, de här mykotoxinerna, vilket gör att vårt immunförsvar blir nedsatt. För de här mykotoxinerna hämmar immunförsvaret och det överväldigar kroppen så pass mycket. Och det här gör ju då också att immunförsvaret inte riktigt kan göra sin grej, vilket gör att parasiter har en mycket större fallenhet att komma i högre mängd på grund av att de inte då utrotas av immunförsvaret på samma sätt. De kan liksom härja fritt. Och parasiter lever ju på sin värld, vilket innebär att det kan ta väldigt mycket näring från oss, vilket innebär att kroppen och systemet har mindre resurser att kunna hantera hela den här stressen, och så blir det som en negativ cykel med mer stress, mindre resurser, mer svamp, mer parasiter, mer symptom, mindre näring, och så fortsätter det så. Och det är det som vi behöver gå in och fixa. För hade vi bara fortsatt så, ja, då, alltså, parasiter och svampinfektioner brukar man säga lite hårt, men det är som naturens sätt att försöka få ner det i marken igen och starta om. Att du ska bli kompost, rent ut sagt. Och det vill vi ju inte bli, utan vi vill ju vara hälsosamma i många år till. Så då får ju vi gå in som trädgårdsmästare här och rensa ut det här ogräset. Vilket vi ju då gör med våra starka örter bland annat. Samt att vi lägger om, att vi ökar vitaliteten eller vitalismen i våra organism. Så att vi har mer resurser, att vi har mindre stress och att vi då faktiskt åtgärdar den här själva infektionen med örter som tar koll på den här överväxten. Sen som sagt, om man bara gör det och sen inte gör de andra grejerna, då kommer det komma tillbaka så småningom igen. För du lever på ett sätt som föder det just nu då kanske. For better or for worse. Är du här där du är just nu så är det ju någonting vi behöver ändra på, uppenbarligen. Det kan vara så att du kanske försöker leva bra nu. Alltså att du menar att du levt ohälsosamt över en längre tid, men nu har du lagt om det i några år sedan. Ja, men det har blivit bättre, men det är fortfarande något som är tokigt. Och då är det kanske att det är en så pass stark överväxt då, för att alla de här andra åren som vi levt på ett visst sätt. Och då behöver man som sagt återigen gå in strategiskt och ja, rent ut sagt utrota de här organismerna, eller i alla fall sänka nivån av dem drastiskt så att dina inre organismer, dina goda bakterier kan ta över. Och på så vis konkurrera ut och få de här ner i en hanterbar nivå. För som sagt, du kommer aldrig bli helt fri från svamp och parasit och sånt där. Och det vill du inte bli heller. Som sagt, de har ett syfte att fylla i kroppen. Problemet är när de är för mycket då. Och har du olika symptom så är det sannolikt för mycket. Och då behöver vi få ner dem till en hanterbar nivå. Vi behöver öka våra goda organismer. Och vi behöver se till att hela systemet fungerar som det ska. Och att din lever och din galla gör sitt jobb. Dina njurar fungerar. Din lymfa är igång. Din andning och lungor fungerar. Och att tarmen då är intakt och att du får i dig all näring du behöver. Mm. Både mentalt, känslomässigt, näringsmässigt och biomekaniskt då. Mm.
Och det här kan man säga är extra viktigt för en person som har upplevt att de får mer och mer symptom. Du vet, det börjar med magproblem, sen går det över till kognitiva utmaningar, sen går det över till någon annan, till värk och så vidare. För det tyder ju på att din vitalitet, som du säger, blir lägre och lägre. Ja. På grund av att det är saker som skadar detta. Och den har liksom ingen, kroppen har ingen chans längre. För den jobbar emot dig.
Precis.
Och det är då folk undrar, men varför får jag den här autoimmuna sjukdomen. Mm. Och sen nästa sak. Och så behöver jag mediciner på det här. Och så är vi bara inne i en rejäl gegga här.
Ja, och det är också problem när man har för mycket mediciner. För mediciner är ju också ett gift som behöver processas.
Så då blir det en extra stressfaktor för kroppen som gör att den inte kan hantera det.
Exakt. Och det är det vi behöver liksom. Öka vår vitalitet från första början så att vi kan minska på den toxiska bördan. Va? Så det är alltid åt båda hållen vi behöver jobba här. Återigen, jag vet det är mycket som vi snackar om här. Mycket komplexa termer, men förhoppningsvis låter det intressant. Och förhoppningsvis så låter det som att jag har någorlunda koll på vad jag snackar om här. Men vi har lagt upp det i ett väldigt strukturerat upplägg. Så att du inte behöver tänka på alla de här grejerna. Vi kommer att utbilda och förklara kring det genom hela cleanse-upplägget. Och låter det intressant så är det ju bara att haka på. Häng med på våran livesändning som vi har snart här. Om du inte känner att du vill vänta på det så kan du signa upp med en gång här nu. Kan du göra också. Och ja, jag kan säga att över 1000 personer har gjort det med väldigt bra framgång. Och vi ser verkligen fram emot att göra det allihopa här snart igen. Vi gör det hela teamet gemensamt. Och det är också det som är så fantastiskt med det här upplägget faktiskt. Att vi alla är så taggade och vi har skapat ett så härligt community där alla stöttar varandra, alla är med, alla har samma utmaningar eller liknande utmaningar och vi kommer alla på stöttning och lösningar tillsammans. Mm. Jag personligen gör dagliga uppdateringar varje dag i gruppen. Det jag delar med mig om vad som sker, vad jag ser händer för alla andra runt omkring, lite tips och tricks på det. Jag har en rejäl föreläsning en gång i veckan om ett särskilt ämne då för att utbilda mer. Kring allting här. Vi svarar på frågor precis varje dag utifrån allt som uppstår. Och ja, vad mer kan vi lägga till?
Ja, men alltså, det här är verkligen för den som känner att den kanske är lite längre ner på skalan och känner att jag behöver verkligen göra en förändring. Jag mår inte bra. Jag har mycket värk, jag har mycket problem. Men också för den som känner att jag mår bra men vill må ännu bättre. Mm. Jag menar, vi alla här i teamet kommer göra den trots att vi är på en bra hälsonivå. Mm. Så det här är någonting som vi gör regelbundet i alla fall ett par gånger om året.
Så där, för det är inte bara för den som mår dåligt, precis som du säger det, utan det är också den som bara vill må ännu bättre. Mm. För det är också det, vi begränsar oss själva ofta med vart man tänker är normalt. Man vänjer sig vid att nej, men det är klart man är seg några dagar i veckan. Liksom. Det är klart man har det här, men så ska det inte vara. Vi ska ju må bra hela tiden. Eller inte hela tiden, man kommer alltid ha ups and downs, men vi ska ligga på en högre lägsta nivå.
Och det märker vi så många positiva effekter från alla som har gått igenom den. Och vi själva, jag själv upplevde ju ganska stora förändringar kognitivt. Mm. Jag märkte väldigt stora förändringar i min förbränning. Trots att jag upplevde att jag gör bra val och har en bra förbränning, så märkte jag att oj, jag visste inte alltså att min kropp var kapabel.
Du har en helt annan kroppsform nu än du hade för ett år sedan. Det är helt sinnessjukt. Du har ändå tränat jättemycket. Ja. Ser man bilder på dig innan och efter, så bara, jäklar, vad hände där liksom?
Och det är inte träningen jag har förändrat, kan jag säga. Så att, och jag menar, nu är det just vad jag har upplevt, men från andra kan det vara att värken är borta. Mm. Annars är min hjärntrötthet är borta. Jag sover nu riktigt för en gångs skull. Och det är ju helt fantastiskt. Det är anledningen till varför vi driver PLC. Ja. För att vi vill åt de här riktiga, för det första grundorsaken, men få de här förändringarna som är värdefulla och meningsfulla.
Det kan jag lägga till med just med sömnen där, för det är ju vad jag själv märkte störst skillnad på. För jag har ju gjort olika klänser över en längre tid, men inte förrän det senaste året här som fick mig utforma den här klänsen, gjorde jag ju riktigt, riktigt rejäl, för jag kände att någonting var riktigt tokigt. Problem över en längre tid så här, som kanske inte många andra har märkt, men jag har märkt väldigt mycket. Och det värsta är att jag har haft kroniska sömnproblem över en lång tid. Och det visade sig att jag hade hundratals parasiter, rent ut sagt, i mig som åt upp min lever inifrån. Väldigt trevligt. Ja. Jag kände verkligen att något var jättetokt, så jag tänkte fan, så nu det här börjar bli allvarligt.
Ja, och du som ändå gör väldigt, väldigt många bra val börjar ju fundera på vad är det här som händer när inte, liksom, trots alla de här bra valen.
Ja. Så vad hände då? Jo, jag bajsade ut hundratals leverflundrar, som det kallas för. Fick även ut någon mask och lite plack. Inte alls vackert.
Men det gjorde gott.
Det gjorde väldigt gott. För från det att ha vaknat mellan 20 och 30 gånger per natt i typ ett helt års tid, haft temperaturfluktueringar, liksom, att fan, jag får värme, alltså vallningar, liksom, vad fan händer? Jag är en man i 30-årsåldern. Så vitt jag vet så genomgår jag inte klimakteriet. Från att ha haft det och väldigt mycket trötthet. Du vet mycket väl hur seg jag har varit på morgnarna och så tidigare. Från det till att nu vaknar jag samma tid varje dag, jag sover igenom hela natten, jämn energi, och alltså, det är en helt annan värld. Och så man ska inte, framförallt om man känner att man har, alltså, men det är någonting som hade kunnat bli bättre, alltså, det är som någonting man kan riktigt ta på det. För mig var det ju så då. Det var väldigt uppenbart att någonting var tokigt, men man kunde inte exakt veta vad det var. Vården kan såklart inte hjälpa till. Men om man är i den sitsen, eller ja, alltså i stort sett vem som helst skulle må bra av det här. Men det är väldigt värt att ge en chans. Det är, som sagt, jag har utvecklat ett väldigt strukturerat, enkelt att följa upplägg. Och det kräver inte särskilt mycket investering i att haka på egentligen. Och i värsta fall så har du levt hälsosamt i 30 dagar. Som en kul utmaning.
Så, det är det värsta som kan hända.
Det är det värsta som kan hända. Men bra, jag tror att vi har fått med det mesta som vi vill snacka om här egentligen.
Och har vi någon kommande föreläsning om detta, så kommer du se det i länken här nedanför under den här podden. Annars kan du hitta här hur du kan signa upp om du har intresse. Yeah. Och, ni kan hitta mer om det på våra sociala medier också.
Jajamän.
Och nu kikar vi in där både på Facebook, men Instagram är där vi är mest aktiva.
Ja, det är det. Instagram och podden här då. Holistisk hälsa med PLC, där vi med stadig och rask takt ändrar Sveriges syn på hälsa. Så tack så mycket för mig, Viktor och Jonas här i PLC-studion, så hörs och syns vi snart igen.